har en väldigt, väldigt gammal tidning här på bordet i studion i Ekenäs. Den är 95 år gammal och heter Skogsbruket. Det är nämligen så att den här tidskriften som riktar sig till skogsägare i Svensk Finland och på Åland fyller 95 år och det firar man förstås. Tidigare i sändningen så lyssnade vi till Daniela Andersson som är redaktionschef för Dagens Skogsbruket. Och den här gamla tidningen Skogsbruket så tog Kåre Pihlström med till studion. Hej Kåre.
Hej.
Hur känns det för dig att se en så här gammal tidning och hålla i den och bläddra i den?
Ja, nu visst. Det inger respekt.
Visst gör den det. För du är då, du har tidigare varit ordförande för Föreningen för skogskultur. Numera du supplant i styrelsen och du är dessutom skribent då i Dagens Skogsbruket. Och i den här första tidningen för 2026 så skrev du om hur tidningen uppstod. I början så skrev man artiklar om skog, men i några andra tidskrifter än Skogsbruket. Hur väl tog man emot det egentligen i de andra tidningarna?
No, det var i svenska lantbrukstidningar skrev man, men man fick kämpa om spaltutrymme för att få någonting in där. För att det upplevdes väl att jordbruksnäringarna var viktigare och det blev en undanskymd roll för skogsbruket. Men så fanns det en forskning tidskrift som var ganska sådär smått vetenskaplig och inte riktar sig till skogsägare och vanliga skogsfackmän, ska vi säga. Så det fanns ett behov av att få en tidning som var riktad framförallt till skogsägare i svenskbygderna. Så den här tanken hade man nog närt en tid och det där han funderade på att hur skulle man få ihop det.
Precis, och 1929 så hade man då tre olika alternativ. Man skulle fortsätta tillsammans med en annan tidskrift eller grunda en egen tidning. Så var det här sen då ett lätt beslut att grunda en egen?
No, det var nog säkert inte det, för att från lantbrukarhåll så tyckte man att skogsbruket väl skulle rymmas med i den här lantbrukstidskriften. Och det där, men man beslöt i varje fall att en arbetsgrupp skulle utreda det här. Och så togs det upp vid ett möte 1930. Och där var det omröstning kring det här. Och med 12 röster mot 5 så vann förslaget att man skulle grunda en egen tidning. Och så det var dels, därför var det säkert inte något lätt beslut, för det fanns olika åsikter om det här och dragkamp lite kring det här. Och sen å andra sidan så blev det ju, var det ju redan då lite känning av dåliga tider. Att den där stora börskraschen i USA var i oktober 1929 och det gav ju återverkningar i hela världen. Så att i början så var det nog, man hade kanske inte räknat med hur dåliga tider man skulle ha och ansträngda ekonomiska tider.
Precis, men 1931 så kom den här första tidningen av Skogsbruket ut. Och när man ser på den så är det ju ett mindre format än Dagens. Och det står Skogsbruket med stora bokstäver högst upp. Och så här en svartvit bild och så lite text under det. Och när man öppnar så är det är ju mycket text så som det var förr. Och lite bilder. Så vad var det man skrev om då i början?
Ja, nu är det mycket samma saker som idag, men att det var nog mycket det att väcka den här överhuvudtaget intresse för att sköta skogen och så här uppmanande artiklar om att man bör sköta skog, för det var inte någon självklarhet vid de här tiderna. Men nu var det, sen var det nog prisstatistik ingick där, det var säkert intressant för skogsägare som i det här första numret noterade jag bland annat en artikel om skogsbruket och fåglarna av en känd ornitolog, Ivar Hortling, den tiden. Och så var det om olika skogstekniska saker. Det var ju helt häst och manuell tid då. Men att mycket var det nog sånt här att man skapade en överhuvudtaget intresse för skogen och en framanda över att skogen bör skötas.
Lyckades man med det, att man skapade intresse för skogen och den började skötas?
Nu började det så småningom, och under 30-talet så kom ju skogsvårdsföreningarna till. Det var ju Men att de här första åren så var det faktiskt nog mycket svårt inom skogsindustrin och skogsbruket att det fanns lite avsättning för virke på grund av de dåliga ekonomiska tiderna. Och i tidningen var man då, och ska vi säga trösta skogsägare, att det blir nog bättre tider att köta om skogen än då att det blir bättre tider. Och det blev ju faktiskt sen mot slutet av 30-talet en högkonjunktur av riktigt fina tider, och då ledde till nästan motsatsen, att det blev risk för överavverkning, och man uppmanar skogsägarna att vara lite försiktiga med avverkning, att inte nu hugga bort allting fast priserna är goda. Och under 30-talet kom skogsvårdsföreningarna till, och i Österbotten var det ju då att man bildade föreningar kring de här små kommunerna som fanns, att det fanns över dryga 20-talet kommuner i Österbotten, och var och en kommun hade sin egen skogsvårdsförening. Numera finns ju bara en av de här ursprungliga Jeppo skogsvårdsföreningen kvar. De övriga är fusionerade till Österbottens skogsvårdsförening. Så det här var stora saker på gång på det sättet också, den här organiseringen av skogsägarna.
Ja, precis. Man har liksom lyckats sätta fingret på nutiden, det som är viktigt här och nu i den här tidningen Skogsbruket längs med åren.
No, så det kan man utan vidare säga.
Ja. No, sen var det så att om vi hoppar riktigt framåt nu ända till 1990-talet så var det så att Föreningen för skogskultur då övertog ansvaret för tidningen 1994. Vad innebär det? Innebär det egentligen då?
No, så mycket skulle jag gå den här tiden emellan att det här Föreningen för skogskultur har ju börjat som en helt privat förening. Och så småningom hade det kommit in mera såna här offentliga uppgifter och statsstöd till det. Och den här utgivningen, tidningen då köttes av Centralskogsnämnden skogskultur. Och kunde ganska, det var nu ganska tryggad ekonomi på det sättet den tiden att en del av det här tidningsjobbet kunde skötas av folk som var anställda ska vi säga för andra ändamål inom de här organisationerna. Tidningen skulle bära sig, men att det gick ganska bra ihop. Sen när föreningen tog över så skulle man helt och hållet sköta det här själv. De första åren fick man visserligen ett statsstöd för det här som skulle uttryckligen vara för att sköta utgivningen av tidningen, men det efter några år tog det helt slut, så man var då helt liksom beroende av sin egen ekonomi.
Ja.
Och men tack och lov så fanns den här föreningen kvar, fastän de här uppgifterna hade överförts i tiderna på de här statsunderstödda organisationerna, så hade den här föreningen blivit kvar med sin lilla roll som den hade, men den kunde ta, så att säga, som man säger på finska, ta koppi när den här situationen kom, att mera de här statsunderstödda organisationerna inte kunde sköta om det. Och så småningom, till början med så var den här sammanslagna finsk-svenska organisationen Tapio och skötte utgivningen, föreningen köpte så att säga tjänsterna av det.
Precis.
Men sen har ju den tynat bort här med tiden också, så att nu är föreningen helt själv. Först hade man då ett företag, Nordinfo, och körde redaktionella arbete, men nu har man det helt i egna händer.
Mm. Ja, för det var 2023 så tog man ju, som du sa, det här redaktionella arbetet i egen regi. Och Daniela Andersson blev då verksamhetsledare för Föreningen för skogskultur, och 2024 så blev hon tidningens redaktionschef. Och man har då arbetat om den här tidningen Skogsbruket väldigt mycket, nylanserade kan man säga. Så hur tycker du att tidningen mår idag?
Ja, tidningen mår i övrigt riktigt bra tycker jag. Den ser fin ut och den tilltalar säkert sin målgrupp. Det enda bekymret är ekonomin. Och det, men föreningen har då en kapital, och den avkastningen utnyttjas till det här, men att resultatmässigt går det nog på förlust, men att det är å andra sidan föreningens syfte att sköta om skogsinformation och ge stipendier av olika slag. Men att det går än så länge nog ihop, men att det är nog utan vidare en utmaning. Att tidningen är fin, men att ekonomin är icke bra.
Nej. Men hur ser du på framtiden då? För skogsbruket alltså, tidningen?
Det är hur det överhuvudtaget går med det här tidskrifter. Det är ju så att om man jämför med om man går några tiotal år tillbaka i tiden då när det fanns inte sånt flöde av information och så lättillgänglig information som idag. Och det fanns många små organisationer där fackmännen var beroende av att kunna få information från något håll. Mm. Nu är det organisationerna större och de sköter själv om intern information. Och vill man ha någon som skogsägare någon specifik uppgift om hur man ska om planteringstäthet och hur man ska röja och sånt vidare, så hittar man ganska mycket på nätet. Så att det är nog att ha den här rollen att hitta det som faller utanför det här. Så lite fördjupande artiklar, ge inspiration åt skogsägare, göra synteser av olika information som kan vara ganska motstridig och sånt som man plockar från olika håll och det är något sånt som ska vara tidningens roll i framtiden, så då tror jag att den har sin plats och betydelse.
Precis. Skogsbruket fyller alltså 95 år i år och det firar man ju på alla sätt och vis, åtminstone ska det synas i tidningen, sa redaktionschef Daniel Andersson här tidigare i vår sändning. Kåre Pihlström, tack ska du ha för att du kom och berättade om historien bakom skogsbruket.
Tack för inbjudan.